Hej allihop! Roligt att vara här idag. Förra året skulle jag också varit här vid den här tiden. Så blev det inte. Men idag är jag här. Det känns bra. Under väldigt många år så har det sett ut som att det har gått allt bättre för oss människor. Vi har fått det bättre. Många människor har fått utbildning. Vi har gjort många tekniska framsteg. Under ganska lång tid var det mycket samarbete mellan många länder. Vi pratade om fri rörlighet och samverkan på olika plan. Och många människor levde nog i illusionen att de problem som vi människor brottas med skulle kunna lösas. Bara vi anstränger oss lite mer. Bara vi blir lite mer vidsynta, lite mer toleranta. Lite mer internationella, lite mer utav det mesta. Kanske trodde vi att jorden höll på att bli en god plats att leva på. Men gång på gång slås denna illusion i spillror. Krig påminns vi om, inte minst i dessa dagar. Våldsvågor, skjutningar, kriminalitet, klimatförändringar, utarmning av biologisk mångfald, miljögifter och psykisk ohälsa som inte försvinner varken med ekonomiskt välstånd eller frigörelse från normer om hur mänskliga relationer ska vara för att vi ska må bra. Så undrar vi kanske så här, ska det aldrig bli bättre? Skulle inte Gud bara liksom kunna komma och göra slut på den här ondskan? På sveket, på kriget, på misären, på lidandet. Och så känner vi liksom en längtan i hjärtat. Efter att Jesus skulle komma och låta Guds rike få breda ut sig. Och den bibeltext jag har blivit ombedd att predika över idag, den hämtar från Lukas evangeliets 17 kapitel, verserna 20-37. Så berättar Jesus om Guds rike. Och han hade något väldigt viktigt att säga till de som lyssnade. Och han har något viktigt att säga till oss här idag också. För Jesus, han vet att vi längtar efter Guds rike. Och Guds rike finns redan här. Där människor samlas runt Jesus. Den gemenskap vi har med varandra i tron på Jesus är en försmak av det rike Gud en gång ska skapa. Men han vet också att de flesta faktiskt är obekymrade över hur de ska få leva i Guds rike. Så därför så uppmanar han oss att vara beredda. Att låta Jesus få första platsen i vårt hjärta. Att låta det få prägla våra prioriteringar så att det märks i våra liv. Nu ber vi himmelske Fader att du ska öppna ditt ord för oss. Att det ska få skapa tro och liv. Amen. Jag ska börja med att läsa från vers 20 här i Lukas 17. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Och till lärjungarna sa han: det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar. Men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er, se, där är han. Eller, här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Fariserna hade en fråga till Jesus. När kommer Guds rike? Och det verkar som att de ställer den av uppriktig nyfikenhet. För de undrade verkligen. När ska nu Guds rike komma? Judarna, som ju fariserna var en del av, de väntade på Guds rike. Men judarna hade inte en gemensam syn på när Messias skulle komma tillbaka och upprätta sitt rike. Utan det var en fråga som de diskuterade. Och många försökte liksom lista ut när det skulle kunna bli. Och det kan vi känna igen även idag. Att människor försöker lista ut att nu har det gått si och så många år, si och så många dagar sedan det här hände. Nu borde Jesus komma tillbaka. Och en del trodde att han skulle komma och regera som en kung för Israels folk. Och vi kan ju se den förväntan när Jesus rider in i Jerusalem inför påsken. Folket jublar och hyllar honom, breder ut palmer, palmblad och kläder när han rider fram på en åsna. Och de tar liksom emot honom som en kung där och då. Men det var liksom inte riktigt den typen av kung Jesus ville bli. Han drog sig undan, avvisade dem. Och nu när fariserna frågar, när kommer Guds rike? Så gör han som han så ofta gör, Jesus. Han svarar utan att direkt svara på frågan. För han säger här nu att det går inte att veta. Det går inte att se med ögonen. Det kan inte förutsägas när Guds rike ska komma. Och det ordet som används här i texten är ett ord som man skulle kunna översätta som observeras. Det sker inte på ett sätt som kan observeras. Och det ordet används bara här och det har samma innebörd då som en forskare som iakttar ett fenomen eller en läkare som iakttar ett symptom hos en patient. Alltså det här är verkligen objektiva betraktandet och iakttagelsen. Nu händer det här och det här. Men det är inte på det sättet Guds rike ska komma. Nej, istället så svarar Jesus på en annan fråga, nämligen var Guds rike är någonstans. Och så säger han, det är här, mitt ibland er. Och han stod ju faktiskt mitt ibland fariseerna. De var runt omkring honom och där stod Jesus. Och så säger Jesus, här är jag. Här är Guds rike. Ni ser mig? Här är jag. Och det här är en av de få bibelverser som säger att Guds rike redan är här. När Jesus säger det. Alltså att Guds rike har kommit redan när Jesus påstår att det är kommit. Det finns i personen Jesus. Och ni kanske kan se bilden framför er. Det har samlats människor runt Jesus. Och då säger han, här är Guds rike. Precis som vi inledde med att säga, ja, här är också Guds rike ikväll. När människor samlas runt Jesus. Så Jesus säger, ni behöver inte leta efter tecken på att riket ska komma. För Guds rike står redan framför er. Men det kan vara värt att notera här att han säger inte till fariserna att Guds rike är i deras hjärtan. För fariserna som han hade framför sig hade inte tagit emot honom som sin frälsare. Utan han säger, det är här mitt ibland er. Den kristna gemenskapen är en försmak av Guds rike. För Guds rike är inte begränsat till en plats, utan det finns överallt där kungens befallningar gäller. Överallt där människor samlas runt Jesus och är beredda att låta hans ord leda deras liv. Och det här gudsriket, det kommer förändra allt. Å ena sidan är det redan här, men det är också någonting som kommer. Genom tron på Jesus och dopet får vi redan nu vara Guds barn och tillhöra hans rike. Och det fina med det här riket, det var faktiskt ganska bra att det inte blev som judarna tänkte sig, att Jesus skulle vara kung och liksom sitta på tronen i Jerusalem och härska. För Guds rike är inte ett rike som kan intas av främmande makt. Det är inget rike som har fysiska gränser som behöver försvaras. Så Jesus, han förutsåg att det skulle komma en tid när vi ska längta efter att få vara hos Jesus. Han säger här: det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar. Men ni kommer inte få det. Det kommer komma en tid när vi ska längta efter att Jesus ska komma och regera och ställa allt till rätta. Och så kan vi ställa oss frågan: har jag längtat efter det någon gång? Tron på Jesus väcker en längtan efter att möta honom. Och kanske kan du som jag ibland känna en sorg över att inse att den här längtan inte är så stark. Nej, det är inte så att jag längtar efter det varje dag. Det är så mycket annat som upptar livet. Och så får vi ställa oss frågan: har Jesus den första platsen i mitt hjärta? Eller är jag upptagen av olika aktiviteter och tankar och mål? Men samtidigt är Jesu ord ett löfte till oss. Det ska komma en dag när ni längtar. Så låt oss få be om det. Och så vill han uppmuntra sina lärjungar att även om det kommer tuffa tider med svårigheter, så kan de se fram emot att han en dag ska komma tillbaka för att återupprätta sitt rike. Och så uppmanar han dem att vara beredda på det. Den här delen av texten avslutas ju i vers 24 med en liknelse med blixten. Blixten kommer plötsligt och det går inte att missa den. Många missade när Jesus kom första gången. De fattade inte att det här lilla Jesusbarnet som låg i en krubba i ett fattigt och smutsigt stall var Guds egen son. Att han var deras räddare, deras messias. Till och med när han gjorde under och tecken och predikade. Till och med när han står mitt ibland dem och säger: här är jag. Jag är Guds son Jesus. Guds rike är mitt ibland er. Inte ens då förstår alla vem han är. Och så är det idag också. Många förstår inte vem Jesus är. Att han vill vara varje människas bäste vän. Att han vill vara varje människas räddning från allt som har skitit sig i våra liv. Men nästa gång när han kommer, så är det med makt och ära och härlighet. Ingen ska kunna missta sig. Det är som blixt på en klar himmel. när Jesus kommer för att återupprätta sitt rike och rädda oss från allt som plågar oss här i livet på jorden. Men när den dagen är vet vi inte. Så därför uppmanar Jesus oss att inte lyssna på dem som tror de vet när riket kommer. För tids nog blir det uppenbart. Ingen vet när, det är inte meningen. Jesus svarar inte på frågan när fariseerna ställde den. Men han säger att vi ska vara beredda. Och varför behöver då Jesus säga det? Var beredda. Vi ska läsa vidare här, vers 25. Och se vad han har att säga om detta. Men först måste han, alltså Jesus, lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag Noa gick in i arken. Och då kom floden och gjorde slut på dem alla. Och på samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Jesus säger att han först måste lida. Att han först måste bli förkastad. Och Jesus, han lider verkligen när han ser dig och mig kämpa med att i egen kraft försöka ställa allt till rätta i våra liv. För han vet att det är ett lönlöst arbete. Dömt att misslyckas innan vi ens har börjat. Han lider när han ser vår rygg istället för vårt ansikte. För han längtar efter oss. Han längtar efter att vi ska vilja leva livet tillsammans med Jesus. Så Jesus måste först bli förkastad av det här släktet. Han var tvungen att bli korsfäst, död och begraven. Han blev förkastad av människorna i sin egen tid. Han blev förkastad av sitt eget folk. Men han har också blivit förkastad av människor i alla tider. Och så fortsätter texten med en jämförelse, så som det var på Noas tid. Precis som om alla visste precis hur det var då. Ja, vi kan ju läsa om hur det var. Men folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag Noa gick in i arken. Ja, äta och dricka är inget fel i sig. Men problemet var att de levde bara för det och ignorerade Gud. Folket de hånade Noa och de förkastade planen att hoppa på arken innan regnet kom. De hade liksom ingen aning om att det skulle komma så mycket regn. Men när regnet kom så blev det uppenbart för dem att det hade varit ganska smart att hoppa på arken. Men då var det för sent. Men så fortsätter texten med en annan jämförelse med Lots tid. Också den berättelsen finns i Gamla testamentet. Vi kan läsa från vers 28. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, de köpte och sålde, planterade och byggde. Människor liksom levde på som vanligt. De gjorde det människor gör mest idag också. Men vi kan också notera att samhället faktiskt hade förändrats från Noas tid till Lots tid. På Noas tid åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Men på Lots tid så hade man också börjat att köpa, sälja, plantera och bygga. Ett tecken på ekonomiskt välstånd och någon slags överflöd. Men vi kan också notera att orden gifte sig och blev bortgifta inte finns med i beskrivningen över hur folk levde under Lots tid. Kanske en antydan om att man inte längre lovade varandra trohet utan levde i mer lösa förhållanden. Men vi kan också notera att texten inte nämner människornas synder. Sodom och Gomorra är liksom välkända städer för många människor, även för de som inte brukar öppna sin bibel. Så är begreppet Sodom och Gomorra väl förknippat med synd. Men i den här texten så nämns inte detta utan bara det de höll på med, det de gjorde. Deras sysslor. Och uppenbarligen så var de inte beredda på att det skulle ske. Att de plötsligt skulle ställas till ansvar för hur de levde sitt liv. Jag vet inte om ni... Vi ska göra en kort resumé om vad som hände när Lot och Sodom... tänker jag här, så att vi är med på det. Lot, han bodde i Sodom och han mötte två män vid stadsporten som visade sig vara två änglar. Så bad han dem att följa med honom hem och bo över natt. Och på natten så kom folk och bankade på porten för att de skulle få göra männen illa. De ville komma åt männen som bodde hemma hos Lot. Men Lot vägrade. Och änglarna, de beskyddade både honom och hans familj. Och så gav de honom chansen att ge sig av ifrån staden Sodom innan de skulle förgöra staden. För de var ditskickade för att göra slut på den. Av Gud. Så Lot, han bad sina svärsöner följa med. Men de trodde han skojade och stannade kvar. Du skämtar. Det kommer inte hända något här. Ta det lugnt. Vi stannar. Men så blev de överraskade. När Lot bara har lämnat en bit från staden så väljer Gud att förgöra hela området. Och inför idag så hittade jag någon artikel om några arkeologer som har börjat att hitta den här platsen där Sodom och Gomorra kanske låg. Då har ju arkeologer letat efter väldigt länge. Men sökandet har tydligen återupptagits lite på under 2000-talet. Och det finns några arkeologer som tror sig ha hittat området där de här två städerna låg. Och det var ett stort område. 97 hektar stort. Sodom och Gomorra, det var ju två systerstäder eller liksom två tvillingstäder som låg bredvid varandra. Vilket då kan jämföras med Jerusalem som vid samma tid uppges vara då 5 hektar stort. Så det är liksom storstad det handlar om. Och så menar arkeologerna att de hittar tecken på att det här området har förintats av en bolid, en meteorit som exploderar i luften. Och man hittar tecken på 1,5 meter brandlager i marken. Med spår av stark hetta och smält glas som har trängt in i benpiper och så. Och allt är pulveriserat och ligger huller om buller. Alla är inte överens om att de här fynden är helt liksom stämmer. Men ändå intressant iakttagelse. blev liksom ingenting kvar av Sodom. Trots att Lot hade varnat dem och sagt: ni måste ändra ert liv, vänd om till Herren. Så förkastade folket Lots varning. De förkastade Guds räddningsplan. Lots svärsöner förkastade Guds räddningsplan. Folket runt Noa förkastade Guds räddningsplan. Och på samma sätt är det många i vår tid som förkastar Jesus, som är Guds räddningsplan för oss. För Gud, han har lovat oss att han ska komma tillbaka och göra slut på allt lidande, all ondska, all död. Och han har lovat oss att var och en som vill ta emot Jesus i sitt hjärta inte ska gå under utan få evigt liv i Guds rike. Så därför är det så viktigt för oss att vara beredda. Och vi ska fortsätta läsa här i vers 29. Ska vi se, ska vi vara i rätt kapitel också? Kapitel 17. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Och på samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åken inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Och de frågade honom: vad då, herre? Han svarade dem: där kroppen ligger, där samlas skamarna. Så plötsligt kommer Jesus tillbaka. Och när vi läser vår trosbekännelse så säger vi att vi tror på Jesus Kristus, sittande på Gud Fader allsmäktig, Gud Faders högra sida, och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Ett litet märkligt ålderdomligt ord, därifrån igenkommande. Alltså från Guds högra sida ska han komma igen, komma tillbaka hit till oss för att döma både levande och döda. Han kommer för att göra slut på ondskan och vårt lidande och befria oss från det som plågar. Han kommer för att återupprätta Guds rike. Visst är det en liten lustig avslutning på kapitlet? Var då, herre? Han svarar dem: där kroppen ligger, där samlas gamarna. Det ska bli uppenbart för var och en den dagen det sker. För där samlas gamarna. Det finns inte längre något liv kvar. Inget evigt liv. Och gamarna förknippar vi ofta med det som är dött. Alltså där det inte längre finns något evigt liv, där samlas gamarna. Och den som vill försöka bevara sitt liv på egen hand bevarar också synden och ondskan i sitt liv och kommer därför att mista det. Och här har vi en kort referens till Lot. Tänk på Lots hustru. Ja, vad hände med henne? När Lot och hans familj var på väg ut från Sodom så vänder hon sig om. Och vad händer då? Jo, hon blir förvandlad och förstenad. Hon hade sina skatter och sitt hjärta kvar i staden och vände sig om. istället för att blicka framåt i den riktning där de var. Den som är beredd att lägga bort sitt eget liv och ta emot nåden och förlåtelsen och upprättelsen från Jesus kommer rädda sitt liv och få leva en evighet i Guds rike. Och det är därför Jesus vill bo i ditt och mitt hjärta. Han vill ha första platsen i vårt liv. För att inte något annat ska bli så viktigt att vi ser oss om över axeln när han kommer för att rädda oss. Man kan tänka sig ett litet barn som ska springa till någonting härligt, någonting roligt. Men visst är det ganska vanligt att de liksom vänder på huvudet och sneglar över axeln på mamma eller pappa. Men en ung man som ska möta sin flickvän vid tåget och de springer mot varandra. Inte vänder han sig om för att se över axeln på sina föräldrar. Utan fullt fokus framåt. Och det är det Jesus vill att vi ska ha. Han vill att vi ska vara på väg mot himlen. Han frågade Petrus innan han blev korsfäst: älskar du mig, Petrus? Och Petrus fick svara 3 gånger: du vet, Herre, att jag har dig kär. Och Jesus ställer samma fråga till dig och mig idag: älskar du mig? Låter du mig få bo på första platsen i ditt hjärta? Först trodde jag att jag hade fått söndagens text som predikotext då. Tänkte det nog. Jag tittade inte så noga. Tänkte det var något. Men det var det inte. Men så började jag läsa någon ledare i Världen idag som också pratar om Noah och beredd. Tänkte det var konstigt. Så den texten kom upp där också idag den här veckan. Och det visar sig att det har varit beredskapsvecka i Sverige den här veckan. Det kanske är det som vi vet om. Det visste inte jag, trots att jag jobbar på en av Sveriges beredskapsmyndigheter. Så kan det vara. Men vi jobbar med det varje vecka, så det är inte så. Och det väcker frågan i oss. Kanske har vi förberett oss hemma med ett litet nödlager. Vevradion, stearinljusen, tändstickorna, extra maten, gasolköket och vad det nu kan vara. Vi har lärt oss att man ska förbereda sig för både elavbrott och havererade kassasystem i mataffärerna och vad det nu kan vara som gör att leveranserna inte fungerar. Men är vi beredda på att Jesus ska komma tillbaka? Och jag blev glad att vi sjöng den här sången innan: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och vi får vara beredda genom att ta emot förlåtelsen som Jesus vill ge för allt som har gått snett i våra liv. Och så tänker jag så här. Ja, om vi nu går tillbaka till Noah. Hur var det där inne i arken egentligen? Efter ganska många dagar kan jag tänka mig att det började lukta ganska äckligt där inne. Det var något ganska sunkigt ställe när portarna väl öppnades. Mängder av djur och människor som levt tillsammans. Och så tänker jag att mitt ibland oss, där Guds rike är, i den kristna gemenskapen, kan det också lukta ganska sunkigt ibland. Det är inte allt som doftar Jesus i vår gemenskap. Men den kristna gemenskapen är ändå nödvändig för att hålla oss flytande när ondskans floder sköljer över oss. Och när svavel och eld haglar bakom oss. Vi behöver hjälp av varandra att fästa blicken framåt. Att inte snegla över axeln. Utan hålla blicken fäst på Jesus. För vi är på väg mot himlen. Vi är på väg till Guds rike. Och han längtar efter oss. Han väntar på att vi ska komma. Och om vi får gå in i Guds rike, det handlar inte om vilka föräldrar vi har. Eller vilka vänner vi har, eller vilket sammanhang vi finns med i. För Jesus frågar bara en sak. Älskar du mig? Därför är inte det viktigaste att veta exakt var och när Guds rike kommer. Eller var och när Gud väljer att göra något. Utan det viktigaste är att vi tror på Jesus och är beredda på att möta honom. Amen. Jag tänkte jag skulle avsluta med att läsa från Jesajas 35 kapitel. Vers 8. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Och ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Nu kommer vi till dig, himmelske far. Och ber att du skulle bevaras var och en till det eviga livet i ditt rike. Tack för att du har kommit och är mitt ibland oss. Tack för att vi får dela tron på dig och få en försmak av ditt rike i gemenskapen med varandra. Hjälp oss, Herre Jesus, att inte förkasta dig och ditt ord och din inbjudan till oss att ta emot livet med dig. Att ta emot nåd och förlåtelse, upprättelse från allt det som har förstört våra liv. Förlåt oss, Jesus, för Jesus skull. Hjälp oss att fästa blicken på dig. Så att vi vet vart vi är på väg. Och så ber vi att vi skulle få med oss många, många människor i vår närhet på vägen hem till himlen. Vi ber, Herre, att vi ska hjälpa varandra att vara beredda den dagen du kommer tillbaka. Att det ska få bli angeläget för oss. Och att vi ska få dela med oss av den angelägenheten. Väck en längtan, Herre Jesus, efter ditt rike i våra hjärtan. Vi ber för våra barn att de ska få en levande tro på dig som bär dem genom livet. Ända in i ditt rike. ber för våra vänner. För våra grannar och andra människor vi känner. Du skulle ge modet att ge upp sitt eget och ta emot dig. Släppa in dig i sitt liv. Och få se att det bär. Så kom, Herre Jesus, och var Herre och Kung i vårt liv. Så att din vilja får ske och ditt rike får komma och breda ut sig. Både här och nu och en dag. Att du kommer tillbaka för att återupprätta ditt rike. Det ber vi om i Jesu namn.